Podplay.
Han är en galen person. Han har också kallat sig själv för Paddy 007. Alltså han har en sån grandios självbild.
Jag tycker att det är så roligt med män som gillar James Bond.
Ja, det alltså, är så
mina roligaste
barnsligt.
Manskategorier. License to fraud.
Alltså verkligen.
Så här var det alltid innan vi poddade.
Ja, det är underbart. Ska vi först säga hej och välkomna till Mord mot mord?
Gud ja.
Och sen säger vi är
på konferens.
Rangs.
Vi är på rangs.
Det är så mysigt, för precis som du sa, det är så här det alltid var förut när vi poddade. Förutom att då hade vi i och för sig inte en bebis med oss.
Vi hade inte en bebis med oss och vi var väldigt sällan i Solna.
Eller
och,
på hotell.
Ja, precis. Vi var inte på hotell.
Nej. Men utöver det.
Utöver det. Allt.
Drack vi öl när vi poddade.
Gud, vad trevligt.
Det var så trevligt.
Och nu gör vi det igen.
Nu gör vi det igen. Vi kan väl säga att vi är på Solnas The Standard i New York, om folk förstår den referensen.
Alltså jag förstår inte den referensen. Nej, men jag älskar när du slänger dig med New York-referensen, vet du.
Ja.
Du har ju
någon
bott där.
Kommer förstå. Det är väldigt stora fönster i vårt hotellrum.
Det är väldigt stora fönster. Det är liksom exposed brick.
Ja.
Det gillar de ju i
ja,
New York.
Det gillar de i New
York.
Det
vet man ju.
Och väldigt mysigt ställe.
Det är väldigt vackert nu, för det har varit en storm som har pågått. Du har försökt gå ut och gå med ditt barn. Så det,
är
såna. Det har ej gått för att det har varit stormigt. Man ser liksom Mall of Scandinavia liksom skymta
ja.
I fjärran.
Man ser NCCs kontor.
Är det där?
Nej, det är bakom det.
Okej, okay, men det där då, vad är det för något? Har jag alltid undrat det som ser ut som så här. Jag vet inte ens vad det ser
jag
ut
tror
som.
Att det
ser ut som att det är typ en sån byggnad i SimCity liksom.
Ja, jag vet inte. Jag tror att det är ett hotell. Det är i alla fall här.
Här är vi.
Det är kul att vi är igen tillsammans.
Vi är ju här och planerar inför vår livepodd kan vi säga.
Ja.
Vi har precis gjort en djupdykning i vilka fall vi ska berätta om. Det kommer bli ett lokalt, ett globalt,
ja,
ett internationellt per stad. Och jag känner mig väldigt, väldigt nöjd.
Jag med. Alltså så nöjd.
Vi har gjort riktigt bra beslut. Så som man ska på konferens.
Än så länge har vi varit helt galet effektiva.
Vi har varit så galet effektiva. Vi har haft en strålande check-in.
Ja, det måste man
popcorn
ha på
style.
Ja. Vi har inte kommit till yes and.
Yes and.
Det kommer vi till när vi har vår brainstorm sesh imorgon.
Ja, och även senare idag ja. När vi har mer, lite mer informella brainstorm session
ja.
Över middag.
Ja.
Sen har jag tagit in en inspirationsföreläsare.
Ja. Kul.
Det kommer bli en av tjejerna från Mordpodden. Kul, jag har bara bjudit in ett sånt pärlband. Av andra mordpoddare. Du bara blir surare och surare.
Vad är det här?
Som att vi inte vet vad vi gör för podd.
Jag hade absolut blivit det. Så det är tur att du inte har gjort det.
Så stelt.
Nej, men det ska bli underbart. Så livepodden är det ju vi planerar.
Ja.
Och andra roliga saker.
Exakt. Och vill man gå på livepodden.
Ja.
As one should.
Ja.
Kan vi säga att det finns väldigt få biljetter kvar i Norrköping.
Och nästan
det
är också, inga.
Nästan är kvar. Och det är också väldigt snart. Så om man vill gå i Norrköping så får man liksom skynda sig på. Och biljett till Norrköpings livepodden 27 oktober, så snart.
Alltså det är så snart. Det är
och rädd. Samtliga andra hittar man då på pulpo.se/mordmotmord. Alltså pulpo.se.
Ja. Och när du säger samtliga andra så får man väl säga att det finns väldigt få kvar till den andra spelningen, höll jag på att säga. Men vår andra show i Göteborg.
Ja, och den kommer ju bli turnéavslutningen.
Ja, den,
och klockan
den
20.00.
Den har vi lagt krut på.
Den har lagt krut på.
Den finns det väldigt få kvar till. Och sen så finns det platser i Uppsala och Örebro kvar. Vi hoppas ju att ni kommer och träffar oss, för vi är så himla taggade. När turnén är slut, då fyller ju podden 6 år. Men det är ju ett 5-årsjubileum som vi firar.
Och 5 år och vår första konferens.
Ja, det är sjukt.
Även vårt första skräckquiz
ja.
Gör vi i höst.
Ja.
31 oktober, Göteborgs stadsteater.
Det ska bli underbart.
Jag har läst frågorna.
Jag med.
Blev rädd.
Blev rädd. Blev glad, det var så bra frågor.
Det var så bra frågor.
Det kommer bli skitkul. Det kostar 50 kronor.
Ink.
Ink snacks.
Oh.
Lättare tilltugg.
Lättare tilltugg, snacks.
Vem gillar inte snacks?
Verkligen. Så
och
gå
vem
in på...
gillar inte skräckquiz?
Och vem gillar inte oss?
Ja.
Jättemånga. Men bara de dumma.
Bara, Så gå in och kolla på Göteborgs stadsteaters hemsida, va?
Exakt. Precis. Det kommer bli underbart.
Det blir underbart.
Ja, kommer fira Halloween med oss.
Snart, direkt
det
är också, efter,
Gud,
efter
ja.
Livepodden i Norrköping. Ja. Det är bara 4 dagar efter.
Uff.
Sjukt.
Vilken höst för oss.
Det är en sån... intensiv höst.
Men vilken rolig.
And I love it.
I love it. I love it. God damn it, I love it. Mm.
Några tips? Någonting som du känner att du vill dela med dig av?
Konferens? Är det en tips?
Det är tips. Ja. Åk på konferens.
Alltså vet du vad? Jag tycker bara man...
Det är underskattat, absolut.
Men alltså jag tycker att girls trip?
Ja.
Ute. Girls conference?
Inne.
Inne.
Jag håller helt med.
Man gör en liten agenda. Man kan ha en check-in först, som vi hade idag. Överst på agendan så stod bara Wahlgrens. Vi gjorde en liten kort summering om olika saker. Ibland kanske man måste sätta upp typ så här. Ni vet, någon man känner som har börjat dejta någon.
Ja, absolut. På agendan.
Ibland kanske man måste prata om så här. Borde jag klippa den här frisyren?
Ja, hudvård.
Hudvård, även som vi också pratade om idag.
Relationer.
Relationer. Arbete.
Ja.
Karriärsval.
Ja.
Olika sådana saker kan man ta upp på konferensen.
Jag är så glad för att det känns som att... Så här...
Kul att vi pratar om alla de här sakerna konstant hela tiden.
Jag vet, men vi hörs ju hela tiden och pratar alla de här sakerna. Men idag kändes det som att vi hann liksom på riktigt...
Djupa
i det. Och det gjorde mig så glad.
Och avsluta saken, vi kommer aldrig behöva prata om Wahlgrens igen.
Så skönt. Eller?
Tills Kaja gör sitt nästa snäpp.
Du vet att vi pratar om Kaja en gång, minst varje vecka.
Dewey drops. Heter det så?
Gör ni det så?
Inte heller ett betalt samarbete.
Nej, I wish. Kaja, kan någon bara...
Så ingen på Kaja lyssnar på den här podden.
Nej, jag vet, tyvärr.
Alltså, de tycker vi är så gamla.
Ja,
till
och så... De tycker säkert att jag ser ut som att jag inte ens sminkar mig. Vilket jag knappt gör.
Men vet du vad?
Men om jag hade Kaja smink hade jag gjort det.
Ja, gud. Alltså du hade slabbat på.
Ja, nej. Jag hade contourat. Jag hade face palettat.
Ja, highlightat.
Vad?
Har man fått på med det?
Jag vet inte.
Jag vet inte heller. Men hade vi haft Kaja så
hade vi vetat
det. Ja, gud. Men du?
Ja.
Har du något tips?
Förutom konferens?
Ja.
Nej, jag har nog inte det.
Olöst Spotify-serien.
Ja.
Släppte en ny säsong.
Ooh.
Jag har lyssnat på 3 avsnitt. Är väldigt bra.
Vad är det för fall?
Prostitutionsmorden. I den titel jag nödvändigtvis älskar.
Nej.
Men det handlar helt enkelt om 2 stycken sexarbetare. En i Göteborg och en i Malmö som dödas på 80-talet. Mördas på 80-talet. Och fallen är olösta. Och det har hela tiden funnits misstankar. Framförallt från Göteborgshållet. Mm. Att de är liksom sammankopplade.
Okej. Okay.
Så att jag, som sagt, jag har inte kommit så mycket längre än så.
Nej.
Men den är som liksom, även de tidigare säsongerna av Olöst har varit strålande liksom berättad och typ journalistiskt viktigt arbete typ. Så att den ligger i Spotify dockflödet.
Jag älskar Spotify dock.
Ja, jag vet, otroligt. Så att det vi vill slå ett slag för Olöst.
Ja, bra.
Men nu är det dags och jag tänker att jag börjar.
Ja, helt rätt.
Vi ska till Salt Lake City, Utah.
Love it.
Som ju är en plats vi är intresserade av.
Ja, och som vi nu börjar bli väldigt familiar med.
Verkligen. Även, vad heter den? Park City.
Mm.
Djupt familiar with.
Ja.
Yeah. Men man har ju utvecklat ett liksom, intresse för mormoner.
Ja. Yeah.
Sen hela Real Housewives of Salt Lake City liksom psykosen inleddes. Yeah. Så att jag kommer röra mig.
Jag glömde
de mormonska kretsarna. Vid 9 på morgonen, söndagen den 23 juli 1978, knackar en kund på butiksdelen på det bildelslager som 76-åriga Franklin Bradshaw äger i Salt Lake City. Franklin är känd som en väldigt hårt arbetande man och kunden blir därför fundersam när han liksom öppnar dörren, ropar in i lokalen och inte får något svar.
Ja.
Så han går typ in, börjar se sig omkring, ropar lite mer, får fortfarande inget svar och sen går han fram mot disken och får då syn på någonting som ligger bakom disken på golvet. Han böjer sig över och ser där då något fruktansvärt. Franklin Bradshaw som ligger på mage med ansiktet ner i golvet i en stor blodpöl. Och han är då död. Franklin Bradshaw, han föddes i början av förra seklet i en framstående liksom, mormonfamilj. Som jag förstår det så är det den här, liksom, den här gruppen av mormoner som är bland de första som etablerar sig i Utah.
Som grundar kyrkan.
Ja, precis. De tar sig in i den här dalen och hela den grejen. Liksom. Vi har ju några... Heather Gay.
Ja, vi vet.
Är ju,
alla vet. De som vet, de vet.
De precis. Ja. Och de här är också en sån familj. De är liksom en mormondynasti. Frank hade 9 syskon. Han växte upp med dem och sina föräldrar John Franklin och Emma Briggs Bradshaw i Lehigh, tror jag man ser, i en förort, det är som förort till Salt Lake, drygt 30 minuter utanför stan. Där är ju över 80% av de boende mormoner. Som du förstår så var det då självklart för Frank att han skulle leva sitt liv som en god mormon. Och han tillhörde då självklart kyrkan hela sitt liv. Men när han blev äldre eller när han blev vuxen och kunde välja så var han inte superengagerad.
Nej.
Alltså han gick väldigt sällan i kyrkan. Mm. Han kunde typ gå någon gång ibland, du vet när någon skulle gifta sig.
När det hände
så. Ja. Men han gick typ inte på söndagar. Nej. Överhuvudtaget. Och han liksom, du vet, skänkte inte massa pengar. Han var inte
cultural mormon.
Men han var inte typ konservativ på det sättet liksom. Nej. Och sådär superengagerad helt enkelt. Han var också gift med en icke-mormon. Mm. För att han hade då träffat Bernice Jewett på en dans på University of Utah 1922. Och de blev då superkära, tänker jag mig. Och gifte sig ett par år senare, trots då att Bernice inte är mormon eller inte var mormon.
Mm.
Det leder till en ganska stel stämning i familjen kan man säga, men det låter inte som att Franklin brytt sig om det nämnvärt. Tillsammans får paret 4 barn. Robert är äldst och parets enda son. Sen får de 3 döttrar, Marilyn, Elaine och Frances. Och sommar 1978 är Robert död sedan 12 år tillbaka.
Mm.
Systrarna är då sedan länge utflyttade. Marilyn och Frances bor i New York och Elaine bor i Oregon. Och de liksom enda kvar i den här enkla villan i Salt Lake är Frank och Bernice. Och trots att de då båda är över 70 år så är Frank inte särskilt intresserad av att sluta jobba.
Nej.
Han kör på.
Han är en slutvarg.
Han har då inte bara grundat och liksom, han äger inte bara den här butiken som den här historien liksom börjar i, utan han äger en bildelskedja. Mm-hmm. Jag tänker att det är som Mekonomen.
Ja.
28 butiker.
Ooh.
Det går bra.
Alla där omkring, eller?
Jag är lite osäker på vart de ligger. Jag tror att de ligger lite utspritt. Men han har liksom haft då, börjat med någon och sen byggt ut därifrån och slutat han 28. Den här söndag morgonen i juli så har han då precis som vanligt gått till jobbet strax innan 07 på morgonen. Och drygt 2 timmar senare så har han då hittats död. Frank har skjutits med 2 skott, 1 i ryggen, 1 i bakhuvudet och död förklaras på platsen. Och kassan är öppen och tom och Franks plånbok är också tom. Så att en teori blir då snabbt att det skulle kunna röra sig om ett rånmord.
Mm.
På lagret träffar polisen dock en man som heter Doug och som jobbat för Frank länge. Och han får då frågan om någon anställda, familj, vänner, business partners, någon skulle kunna vilja Frank illa. Och de enda som Doug då kan komma på är Franks barnbarn.
Mm-hmm.
Han har 2 barnbarn, de är tonåringar, eller han har 4 barnbarn, men han har 5 barnbarn faktiskt. Men de här då, 2 som de pratar om heter Lorenzo och Marco, men kallas för Larry och Mark. Och de var sommaren innan, alltså 1977, och jobbade på det här, liksom, på lagret i den här butiken i Salt Lake. Det innebar problem, kan man säga. Bröderna bodde vanligtvis med sin mamma Frances i New York, och de verkar ha varit assholes.
Okej.
Okay. Bland annat så gillar de att ha med sig porrtidningar. Och visa fräscht. Visa för de anställda, framförallt kvinnor då. Och det är ju rötet beteende oavsett. Det här gjorde man ju då, de gjorde det då mot liksom så väldigt troende mormonflickor som jobbade där. Man kan tänka sig att det gjorde att de tyckte att det var ännu roligare. Men det här extremt rötna beteendet var liksom inte det enda de gjorde. De höll också på att sova på jobbet som skit. Men de stal också från sin morfar.
Ja, rötet.
Riktigt rötet. Han hade liksom lite så pengagömmor. Alltså han gömde undan saker typ.
Mm.
Och bland annat så gömde han runt pengar på olika ställen på lagret. Mm. Och de typ tömde de gömställena. Men Bernice, alltså Franklins fru, och deras mormor då lät inte Franklin sparka pojkarna. Vilket hade gjort att det var typ en ganska vidrig situation.
Mm.
För alla inblandade. Och det var kanske inte då så förvånande att Larry och Mark inte hade fått erbjudande om nytt sommarjobb.
Nej.
Året efter.
Alltså fatta paniken och jobba där.
Mm.
Och så är det 2 som beter sig som skit. Och så är de barnbarn till...
Nej, att det verkligen är så här, nej, de kommer ju vara kvar. Så du får nog välja om du ska vara kvar eller inte. Men Doug säger då så här, men de är i New York nu typ med sin mamma, och polisen tar med sig Doug och eventuellt också en representant från kyrkan enligt vissa källor hem till Bernice och meddelar henne då att hennes man har avlidit. Och Bernice är i upplösningstillstånd. Hon tar lugnande typ innan hon kan prata vidare med polisen. Hon mår jättedåligt och är förstås i djup chock. Hon berättar då att hon har inte träffat Frank den där morgonen. De har lite olika morgonrutiner kan man säga. Han, ja, det är väl att han jobbar och hon gör inte det.
Inte det, nej.
Nej. Han går upp tidigt, gör massor av armhävningar.
Mm. Det första han gör. Stark överkropp.
Och stopp, 100 armhävningar.
Mm.
Wow. Så jättemånga.
Mm.
76 år gammal.
Mm.
Han äter gröt och sen så ger han sig av till jobbet. Och hon vaknar då av att hans bil lämnar parkeringen. Då somnar honom en stund till. Och sen så brukar hon vakna vid 8:30, säger hon. Eller hon vaknar vid 8:30, den här morgonen i alla fall. För då ska hon gå upp och väcka sitt barnbarn, Larry.
Som är hos dem.
Ja, som är hos dem. För det visar sig då att Larry är i Salt Lake även den här sommaren. Men inte för att jobba, utan för att ta flyglektioner. Som man är. Så snart kommer han också in i vardagsrummet, träffar polisen och får då höra vad som har hänt med hans morfar. Och han typ reagerar knappt på nyheten. Polisen tycker att han reagerar jättekonstigt. Liksom. De börjar därför misstänka att han skulle kunna ha någonting just med mordet på hans morfar att göra. Men de har inget motiv, de har inget mordvapen, de har inga bevis alls. Och Larry låg också och sov i huset när hans mormor väckte honom 8:30. Och det här mordet ska ha begåtts någon gång mellan 7 och 9 typ.
Yeah.
Så. Samtidigt så jobbar polisen då på ett annat spår, alltså rånmordsteorin att en främling sköt Frank. Och så håller de då förstås på att djupdyka i Franks liv. Och som sagt, han äger den här, alltså han har pengar typ. Han äger den här bildelskedjan. Men han lever ett väldigt enkelt liv. Och han var nog helt ärligt ganska snål.
Ja. Yeah.
Och det blir då ännu mer anmärkningsvärt när polisen upptäcker att de här affärerna var långt ifrån hans enda tillgångar. För Frank, han har tjänat stor kovan genom att tillskanska sig rättigheter till att exploatera. Alltså det är något som att han får rättigheterna till att exploatera stora markområden i jakt på olja på något sätt. Och det här är business som har vuxit över lång tid in i många delstater, och han har typ också, för det finns en så här, man får inte äga, man får inte ha hur mycket rättighet som helst bara en person, så han har typ använt alla sina så här familjemedlemmars namn för att kunna liksom växa sin business typ. Han är god för någonstans mellan 60 och 400 miljoner dollar 1978. Han är antagligen Utahs rikaste man. Han är en av de rikare i hela USA.
Shit.
Den här tiden. Det är alltså typ mellan 290 miljoner och 1,9 miljarder.
Ändå.
Och det här är liksom absolut ingenting som märks i hur han lever. Alltså han håller det liksom verkligen.
Han är low key.
Han är extremt low key. Alltså han typ så äter sin frus köttfärslimpa till lunch varje dag. Och har på sig typ second hand kläder. Ingen som träffar honom skulle kunna
ana.
Nej, överhuvudtaget. De säger också typ att så här, när han dog så gjorde han det. Alltså han var liksom, han gömde pengar på massa olika ställen. Typ att när de dog så hittade de typ en så, en 10 dollar sedel typ gömd i hans sko. Alltså du vet, han var speciell med pengar.
Ja.
Liksom. För någon som har så fruktansvärt mycket pengar, inte minst då.
Det känns som att det ofta går hand i hand.
Alltså ibland, tror jag. Så familjen skulle då alltså tjäna något enormt på Franklins död. De skulle få tillgång till de här pengarna som han har vägrat spendera innan. För det är också det. Tänk, alltså så här,
och ha så mycket pengar.
Och att han låter dem inte spendera några pengar alls.
Så intressant.
Eller några pengar, det är klart att de gjorde det. Men du fattar vad jag menar,
ja, nej,
inte alls
splurge
i paritet liksom. Och då är det då de här fyra kvinnorna som kommer ärva honom. Så polisen åker till Bradshaw-hemmet för att träffa dem allihop. Och när, liksom, för att de har då rest dit för att så sörja sin pappa. Så lite mer om dem. Marilyn och Frances bor som sagt i New York. Och Marilyn är äldst och Frances är yngst. Marilyn heter Bradshaw Reagan och är gift med en man som heter Robert Reagan. Han är advokat och jobbar för New York City. De har inga barn. Marilyn har studerat en hel del företagsekonomi och typ liknande ämnen mm. för att hon någon gång i framtiden ska kunna ta över sin pappas yeah. business. Och hon är då nu också då det äldsta levande syskonet. Mm. Så det kanske också är rimligt även utifrån det perspektivet, möjligtvis. Frances heter Schroeder efternamn. Hon har varit gift 2 gånger. Första gången med en italienare som heter Vittorio Gentile som importerade pärlor.
Mm.
Och det är då han som, hon får de här sina 2 äldsta söner med, Lorenzo och Marco, eller Larry och Mark.
Mm.
Med sin andra make, han heter Fredrik Schroeder, så fick hon ytterligare ett barn. En dotter som alltså är ganska mycket yngre mm. än liksom de andra än sönerna. Hon har olika namn i olika källor, så jag tänker att jag inte namnger henne. Och Frances jobbar med typ lite olika grejer om vartannat. Sådär. Mellansystern Elaine bor i Oregon tillsammans med sin man. Han heter Mason Druckman och han är universitetsprofessor. Och hon är typ så engagerad i olika organisationer och så. Hon grundar typ en community garden i Emeryville där de bor och mm-hmm. gör lite olika sådana mm. philanthropical work mm. typ. De har 2 söner som heter Sam och Max. Genom samtalen med systrarna så får polisen delvis reda på att mamma Bernice tagit pengar från Franks företagskonton,
mm-hmm.
lite löpande i mm. hemlighet ganska länge. Hon har väl varit skitirriterad på att han har haft så jävla mycket pengar och att hon typ inte ens fått köpa en klänning.
Alltså det hade man ju, ja, nej, det kan man ju förstå.
Det. Jag förstår det. Och de står ju också på massa av de här pengarna.
Mm.
Så är det stöld? I don't know.
Nej.
De får också veta att det inte bara att Mark och Larry har stulit så här lite pengar mm. under den här sommaren.
Mm.
De har stulit typ $200,000.
Och jäklar.
Polisen är så här, okej, men de här bröderna typ, mm. de är högintressanta. Mm. Det är mycket som är konstigt i den här familjen typ. Mm. Men de kommer inte vidare därifrån. Frank begravs, familjen får sina arv och börjar typ bränna pengar så som de inte har kunnat tidigare. De köper fina hus och det gör alla liksom lever på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. De köper fina hus och lägenheter, fina bilar. Frances och Bernice ger en stor donation till New Yorks, alltså The New York Ballet.
Mm-hmm.
Så stor att Frances får sitta på deras sån board.
Oj.
Den är stor. Mm. Liksom. Jag läste någonstans att det är en av de största som de har fått av en privatperson vid den tiden. Typ. Så de börjar helt enkelt leva som de rika personerna. Men de, är, de lever som de rika personerna de är.
Mm.
Egentligen. Mm. Liksom. Och polisen fortsätter då samtidigt att hålla koll på dem. Redo att typ gripa in om de får några lits.
Yeah.
Liksom. Men tiden går. Och efter ett tag händer något alldeles fruktansvärt. I slutet av 1979, alltså typ 1,5 år efter mordet på Frank, så går Larry på Lehigh University i Pennsylvania. Där han då tyvärr har börjat uppvisa tecken på svår psykisk sjukdom.
Mm.
Han har då börjat få för sig att hans rumskamrat Farid försöker kontrollera hans tankar.
Usch.
Och en dag när de båda typ bara sitter och pluggar liksom, mm. så attackerar han Farid den 20 december 79 med en hammare.
Nej.
Och slår honom i huvudet typ så, om det är 11 gånger. Alltså han får flera frakturer. Det är fruktansvärt liksom. Som tur är så överlever han.
Mm.
Och Larry hamnar då efter det här på mentalsjukhus.
Mm.
Och efter det så är alla övertygade om att de är så här, okej, okay, nej, vi har ingen dom. Men personen som har mördat Frank sitter i alla fall liksom i förvar.
Mm.
Typ. För just för att det är Larry som har varit misstänkt hela tiden. Liksom. Mm. Men så en dag kliver äldsta systern Marilyn in på en polisstation i New York och lämnar över ett vapen som hon säger har använts för att mörda hennes pappa.
Nej.
Hon säger att hon har fått vapnet av en person som hon behöver hålla anonym. Och polisen kan också konstatera att det här vapnet är där liksom kulorna. Det är Martin, det här är mordvapnet liksom. De får liksom vapnet i en påse och i samma påse sitter de med en liten lapp och på den lappen så står det en adress i Texas. Så de åker dit och där träffar de en ung kille som säger så här, de bara, har du hört talas om Franklin Bradshaw? Han bara, nej, aldrig hört talas om honom överhuvudtaget. Men när de nämner namnet Schroeder så reagerar han. Han säger då så här, han bara, ah, men jag gick faktiskt i skolan med en som heter Schroeder. Och polisen bara, ah, du gick i skolan med Larry Schroeder typ.
Mm.
Och de bara, han bara, nej, det är hans bror. Jag gick i skolan med Mark Schroeder.
Hade inte de en italiensk pappa?
Jo, de heter ju Lorenzo och Marco, fast de kallas för Larry och Mark liksom. Och ja, de verkar som att de använder hennes andra makes namn liksom, så att de kallar sig för Larry och Mark Schroeder då. Och så säger han så här: Mark kom till mig för några år sedan och sa att han behövde en pistol, och jag gav honom typ en hint om var han skulle kunna skaffa en.
Vad sjukt.
Och polisen bara: vad menar? Alltså typ, de har aldrig ens kollat på den brorsan. Eller du vet, det är liksom helt fel typ. Och plötsligt då så måste de så här göra om sin teori, som är att så här, det kanske inte är Larry som har skjutit Franklin, utan det kanske är Mark, hans andra, alltså 17-åriga. Han var 17 år vid liksom mordet. Hans liksom barnbarn. Eller typ, har de planerat tillsammans liksom. Men Mark har alibi. Han har setts i New York samma dag som mordet begicks, på hans favorit deli.
Mm-hmm.
Ännu mer förvirrande. Men polisen får en teori som är så här: finns det en chans att han skulle kunna ha mördat sin morfar på morgonen och sen direkt typ flugit ut till New York för att kunna visa sig vid typ den tiden? Och det vill säga att det är möjligt typ. Det går något plan så 9:35 på morgonen från Salt Lake till New York som han skulle kunna ha hunnit med. Men man måste då försöka hitta bevis för det. Så då, eftersom det här är typ tidigt 80-tal, så finns det ju liksom ingen datoriserat sätt att söka på det. Så polisen får liksom alla typ kvitton på alla som har flugit. Och så får de bara sitta och leta igenom, du vet, och leta efter namn på namn på namn. Och till slut så är det en polis som bara: jag har det, typ. Och då har han hittat alltså biljetter i namnet Marco Gentile, som ju är hans pappas namn. Och då kan man då se hur han har flugit från New York till Texas, där ju den här liksom vapnet införskaffades. Och från New York till Salt Lake och från Salt Lake till New York inom tidsramen. Nej. Då han skulle ha kunnat mörda sin morfar. Så de griper Mark, och det här är alltså typ 2 år efter mordet.
Vad sjukt.
Men så är Marilyn tillbaka på polisstationen med ny information. Det är alltså Elsas syster, hon som kom dit med vapnet. Den här gången har hon sällskap av den man som gav henne pistolen från första början. För han är redo att prata, säger han. Och han säger så här: visst, ni har rätt gärningsman. Men ni har inte den som planerat mordet.
Mm. Är det mormor?
Nej.
Mm.
Den som ligger bakom alltihop är Franklins yngsta dotter.
Mm.
Frances Schroeder.
Mm.
Larry och Marks mamma. Han säger att Frances är en ytterst kontrollerande och manipulerande mamma som behövde pengar. Alltså hon hade enorma spenderarbyxor, kan man säga, redan innan hennes pappa dog. Och hon var den som hade då fått sina söner att stjäla från sin morfar med.
Men gud.
När det uppdagades så slutade Franklin då att ge henne underhåll. Och han säger också att Frances så här, alltså han säger typ att hon blev rasande av det. Mm. Och han säger också typ att Frances ofta skämtade om att mörda sin pappa.
Men gud.
Vilket är så svårt att föreställa sig. Mm. Ett skoj man slänger in det i. Jag har aldrig varit i sån skoj.
Nej, aldrig.
Jättespännande. Jag vet inte om jag vill vara i sånt heller.
Nej, det tror jag inte man vill.
1982 så döms Mark till 12 års fängelse för second degree murder, och när det året efter är dags för rättegången mot hans mamma så väljer han att vittna mot henne. Och de beskriver det som att typ då hade han varit liksom utanför hennes kontroll under så pass lång tid att han typ klarade av det liksom. Och typ det finns så här, du vet, vittnesmål eller så här poliser och sånt som säger att så här: jag har aldrig varit med om, du vet, barn som har varit så kontrollerade av sina föräldrar typ. Han berättar då att hon under lång tid manipulerat honom och hans bror att mörda deras morfar, för att hon typ målar upp dem som att så här: det här är det bästa för våran familj typ. Ni måste göra det för oss liksom. Och planen redan när de skickades till Salt Lake den där sommaren var att de skulle mörda honom.
Nej.
Hon hade skickat med dem amfetamin, så det som de typ lejsade hans gröt med, för att han hade så svagt hjärta. Men så hon trodde typ att hans hjärta inte skulle klara det liksom. Men det funkade aldrig då. Och det var också därför då de stal typ pengar istället liksom. Hon försökte också vid ett tillfälle anställa en hitman som blåste henne. När sommaren då 1978 kom så hade hon redan hunnit slänga ut sin äldsta son Larry.
Vem var den här anonyma mannen som är på polisstationen?
Det är typ en kompis till henne bara.
Okay,
Som hon har varit så här, ja, men de har typ en jättenära relation och hon, hon bad honom ta hand om vapnet efteråt. Liksom. Så den här sommaren 1978, då har hon slängt ut Larry från deras liksom, hushåll och bara så här, du förklarar det själv typ. Och bara skitit till honom. Och sen har hon då sagt till Mark att så här, om du inte gör det jag säger så kommer jag slänga ut dig också.
Alltså för fan, vad hemskt.
Han är 17 år gammal. Han är typ så här, jag har inget sätt att klara mig själv. Nej. Överhuvudtaget liksom. Han är livrädd. Och han känner typ att så här, jag har inget annat val. Så han beskriver det då som att när han väl kommer hem igen och berättar att han har gjort det här, är typ så här, då blir han så här överöst av kärlek på ett sätt som han aldrig blev annars.
Vad hemskt.
Frances Schroeder Bradshaw dömdes till livstid men satt 13 år i fängelse och levde på sin pappas förmögenhet fram till att hon dog 2004, 65 år gammal av sjukdom. Hon, hennes mamma stöttade henne hela vägen och betalade också $2 million för hennes typ legal fees och sånt. Liksom. Så hon var med henne hela tiden. Och på hennes begravning så var alla hennes barn närvarande. Även Mark, för att de hade drygt bara ett år tidigare återförenats. Typ. Innan dess hade de inte haft någon kontakt alls efter rättegången.
Fy fan vad sjukt.
Så det här var då mordet på Franklin Bradshaw. Jag har sett serien A Crime to Remember. Avsnittet heter Mother's Little Helper. Jag har läst ett utdrag ur boken The Nutcracker av Shana Alexander, publicerad av The Lineup. Jag har läst då Supreme Court-domen i fallet State versus Schroeder på det här Justia som publicerar domar. Frances dödsruna på New York Times, skriven av Douglas Martin, och artikeln Woman's death means husband's killer will finally inherit estate, vilket är då att när Bernice dog är då hon typ ärver, då Frances ärver sin pappa. Den är på Los Angeles Times, skriven av Mike Carter, och sen också läst en nyhetsartikel på Deseret News av Dennis Romboy.
Usch, vilket, det är så hemskt att föräldrar,
nej men jag vet,
alltså har sån makt över sina barn på ett så här sätt som är,
ja men just den här grejen att vara eller, så här, 17 eller kan, år gammal och är så här, om du inte mördar din morfar så kommer jag typ sluta älska. Alltså, så här.
Alltså den känslomässiga utpressningen är ju helt galen.
Ja, och usch, typ vad så här, alltså även liksom, alltså säker, han har inte haft ett hem typ ensam alltså, i New York. Alltså helt absurt typ. Och han beskriver också så här att han kommer dit och typ hans morfar blir så förvånad över att han typ är nej, där. Gud, liksom. Det är alltså, jättehemskt.
Verkligen. Mörkt.
Ja, riktigt jävla mörkt.
Usch.
Det var det.
Tack. Anthony och Anne Louise McGrath var ett ungt framgångsrikt par som bodde norr om London i en stad som heter Luton. Anthony kom från en liksom välbärgad familj där pappan var läkare, och även Anthony hade då valt att gå samma bana som sin pappa. Och han var framgångsrik kirurg, ortopedisk kirurg på Royal National Orthopedic Hospital i Stanmore i nordvästra London då.
Mm.
Och Anne Louise, alltså frun, var då allmänläkare. Men hon hade då de senaste åren fram till 2015, där liksom det här kommer börja utspela sig, tagit hand om parets gemensamma barn. För de hade då 4 små barn.
Oj, oj.
Kör
hon ut. Kämpar på.
Hon kämpar på.
Ja.
Och Anthony och Anne Louise, de höll på att renovera deras nyinköpta hus i St. Albans som de hade köpt för den netta summan på 1,1 miljoner pund.
Oj.
Mm, ganska mycket pengar. Och under tiden som de då renoverade det här huset så bodde de då i Luton i ett hus som de hyrde. Och det var liksom inget litet skithus som de så här hyrde för att bara...
Inget litet dass.
Nej, utan de då hyrde ett stort fint hus som de betalade liksom en ordentlig hyra på.
Det gick bra för den här familjen.
Ja, de har liksom... Det går bra för dem, exakt. Och utöver det här huset som de köpt för massa pengar, då 1,1 miljoner pund, och det här dyra huset som de hyrde, så hade de också ett hus i Irland som är typ som ett landställe, och jag tror att det är Anthonys kanske familjehem, för han kommer från Irland. Men de liksom, ja, brukar det som ett landställe helt enkelt. Och de lever så här det engelska överklasslivet. De kommer då som sagt båda två från bra bakgrunder. De har bra utbildningar, bra jobb, och även om då hon tar mest hand om barnen, så ja, du vet, de är...
Så att hon är läkare? Men
hon är allmänläkare.
Ja, men är hemma med
men
barnen.
Är hemma med barnen.
Ja.
Och barnen går då i någon sån fin privatskola, och de är ju pissdyra redan från att barnen är väldigt, väldigt små. Och Anthony har utöver det här också väldigt dyra vanor. Han älskar fina bilar. Han kör en Maserati. Och han är väldigt intresserad och har varit väldigt intresserad hela sitt liv av antikviteter. Hans pappa har haft ett stort antikvitetsintresse, och det har då liksom smittat av sig på Anthony. Han är uppväxt med fina gamla saker, jag tänker. Han äger, du vet, han har massvis med antikviteter. Det är hans stora intresse. Bland annat så äger han massvis, jag vet inte om det är massvis, men han har flera Ming-vaser, vilket ju är en sån jätte, jätte fin antikvitet.
Yeah.
Allting som är från Ming-dynastin är ju så pistört. Jag är också uppväxt liksom med ett antikvitetsintresse.
Ja.
Och jag älskar ju Antikrundan. Och engelska Antikrundan är ju typ det mysigaste som finns.
Alltså,
och
det enda som är trevligt är ju Antiques Roadshow.
Ja, det är kul.
Det är toppen.
Mm.
Kan vi göra det med din, där med din mamma är en av de som åker runt?
Ja, jättegärna.
Hur bra.
Mm. Nej, men så, och Ming är ju the shit. Det vet man ju.
Vänta, är det liksom en alltså, professionell åsikt?
Ja, absolut. Absolut.
It's the shit.
Så när det år 2015 blir då inbrott i huset som Anthony och Anne-Louise hyrde i Luton, så var det som att tjuvarna hade struck antique gold. Så de har då inbrott, och tjuvarna stjäl massvis med fina antikviteter. Så Anthony ringer ju såklart till polisen för att anmäla den här stölden. Han berättade att tjuvarna då har fått med sig inte mindre än 95 objekt hemifrån deras hus till ett värde av 180 000 pund. En av sakerna som tjuvarna har fått med sig är, det här är helt sjukt, en öppen spis i röd marmor som är en fransk antikvitet. Den är värderad till 30 000 pund. Och jag fattar typ inte riktigt hur det har gått till. Men det måste vara någon sån attrapp öppen spis. Alltså jag tänker typ att det kanske var så att så här, ett hus hade en funktion där det var en öppen spis, och sen hade man som en front som man satte på.
Ja, eller typ en mer en sån kaminig historia.
Ja, nej, det är alltså, jag har sett bilder på den. Det är absolut en öppen spis.
Men hur?
Nej, jag tänker att det är en attrapp. Eller det är ju inte en attrapp då, men en front.
Ja, man sätter den framför typ.
En front är bättre än ord än en attrapp.
Alltså i allmänhet tycker jag att front är ett bättre ord än en attrapp.
Ja. Och det är ju en helt sjuk grej att stjäla liksom, för det är ju ingenting man bara stoppar i fickan.
Då känns det som att man har lite koll.
Det är ju verkligen liksom, man vet vad man...
Eller själva hade man kanske låtit den öppna spisen stå.
Ja, alltså exakt. De tjuvarna vet ju vad det är de har gett sig in för att stjäl, helt enkelt. Utöver den här öppna spisen så stjäl de en persisk matta, konst, klockor, smycken och lite diverse saker, typ silverbägare och sådana saker. Så de anmäler såklart det här till polisen, och de liksom gör då en anmälan av det här, eller polisen startar upp ett ärende och säger såklart att de ska hjälpa att lokalisera parets saker och förhoppningsvis liksom hitta de som har stulit det. För att jag tänker att när det är en sån stöld så är väl det viktigaste
att få tillbaka sakerna.
Att få tillbaka sakerna liksom.
Mm.
Och det är väl också det polisen typ kan åstadkomma, tänker jag, i ett sånt fall kanske. Polisen frågar såklart om de får komma hem och kolla i Anthony och Ann-Louise hem. De behöver se om de kan säkra några spår, alla sådana saker. Men Anthony säger att det inte passar att de kommer hem till dem för att Ann-Louise lider av postnatal depression. Förlossningsdepression. Men han säger så här, så ni kan inte komma hit för att min fru klarar inte av det. Liksom. Mm. Det här är för upprörande för henne. Vi vill inte ha poliser i hemmet. Men jag kan skicka bilder på de saker som har försvunnit och kanske från hemmet. Liksom.
Okay.
Så polisen är så här, okej, det är skitkonstigt. Varför får vi inte komma hem till er? Men de säger så här, okej, skicka det så gör vi det bästa vi kan av situationen. De frågar också Anthony om det är okej att de pratar om stölden i ett Crime Watch-program. Alltså typ som Efterlyst.
Just det, att man är så här, vi letar efter de här sakerna.
Japp, för det vet de brukar ge väldigt bra utslag. Man brukar liksom få tips på sånt. Men han är väldigt tydlig med att han inte vill att de ska göra det. Och det är typ så här, kanske med något svepskäl om att så här, jag vill inte att de ska veta att vi äger så här mycket dyra saker.
Jag är väldigt privat.
Bla bla bla. Ja, liksom, vi vill inte att de ska veta vad vi har och du vet sådär. Så polisen är så här, hopp, det var det vi hade att gå på liksom. Vi vet inte vad vi riktigt kan göra så här. Men trots att de då inte får komma hem till dem, de får inte gå ut med någon efterlysning, de får inte göra någonting, så fortsätter de att jobba med fallet såklart. Och en sak som de gör är då att de kontaktar alla stora antikhandlare. Och är så här, har ni blivit kontaktade av någon som vill sälja de här objekten till er? Det är också en sån grej att så här, om någon stjäl det så är det ju för att de vill sälja det,
exakt,
och få pengar.
Någonstans liksom. Måste man ju, ja, exakt.
Och de bara så här, nej, vi har inte, ingen har hört av sig till oss och du vet sådär. Och eftersom att polisen inte har någonting att gå på så är de ju så här, vad fan, vi får kanske typ få lägga ner det liksom. Och samtidigt som polisen börjar fundera på att de antagligen får lägga ner utredningen för att de inte har någonting att gå på, så bestämmer sig Ante då för så här, eller han inser så här, jag kommer inte få tillbaka de här objekten. Så jag får starta ett försäkringsärende hos mitt försäkringsbolag.
Mm.
För att om jag inte kan få tillbaka mina älskade antikviteter så får jag väl i alla fall se till att få lite pengar för det liksom.
Självklart.
Mm. Och även om polisen då från början tänker så här, vi lägger ner utredningen, så bestämmer de den ledande polisen i utredningen ändå för att vi kör på ett tag till. Så han tycker ju uppenbarligen att allting känns fishy. För när han då har pratat med de här antikhandlarna om det är någon som har försökt sälja Anthonys objekt, så har ju de sagt nej. Men så har han ändå hört då av en eller flera antikhandlare att de är typ så här, nej, vi har inte fått höra om de här objekten, men vi har pratat med Anthony McGrath för han har sagt att han säljer vissa antikobjekt eller antikviteter till förmån för en välgörenhetsorganisation och typ hört om de vill köpa av honom för att han då ska ge vidare pengar. Polisen tycker att det är märkligt för när de kollar upp det så har han då inga kopplingar till, han vill ge det till en flyktingorganisation typ. Men han har inga kopplingar till den organisationen som han säger sig liksom sälja till förmån för. Så de fortsätter och bestämmer sig då för att kika vidare på hans ekonomi. Och när de gör det så får de reda på att Anthony och Ann-Louises ekonomi är allt annat än bra. De lever ju liksom verkligen det engelska överklasslivet, men de har inte ekonomin att täcka upp det för. De har superhöga kostnader och väldigt höga skulder och de kan inte bära det här helt enkelt. Så när de undersöker då de här bilderna som de har fått från Anthony på de här stulna antikviteterna, så kan de få fram liksom, alltså longituderna och latituderna på där bilderna är tagna.
Ja, var de med fotade?
Ja. Ah. Bilderna är tagna.
Hur långa och hur breda de var.
Bilderna är geotaggade.
Eller, exakt, ja, de ser vart de är tagna. Ja.
Mm. Och det visar sig då att bilderna är fotade i Irland där familjen har sitt landställe.
Men det är inte där det är från de ska vara stulna?
Nej, det är inte där med stulna. Men bilderna är fotade också väldigt nära i tid när de blev stulna. Och det ska sedan visa sig också att Anthony har hyrt en skåpbil kort innan objekten är anmälda stulna och sen kört den här vanen till Irland.
Vilken tillfällighet.
Alltså det är verkligen coincidence. Det blir
kan man
ju.
Undra så mycket vad han hade i den bilen?
Jag tror att det var typ packning, alltså fishing gear.
Boots.
Så det blir ju mer och mer suspekt. Och när polisen då gör ett liksom drop-in visit i huset på Irland, så är det som att de bara, här är ju några saker som är slående lika det som är stulet. Men Anthony hävdar då att det är inte det, utan det är bara andra saker som är väldigt lika det som har blivit stulet. Så polisen gräver vidare i familjens ekonomi, och det visar sig också att det finns bedrägliga låneansökningar på familjens fastigheter. Så de har alltså, du vet, de har gjort någon sån väldigt liksom fraudulent, alltså pengauttag på huset.
De har ju hållit på en massa olika goa bedrägerier.
Ja, och det här då som de har tagit ut på huset överstiger också 1 miljon pund.
Jättemycket pengar. Mm.
Utöver det ska det visa sig att Anthony är notoriskt otrogen mot Anne Louise, och han har då liksom massvis med affärer med olika kvinnor. Och även om det ju inte har någonting med själva stölden eller det här bedrägeriet att göra, så kommer det sen vara en del av en karaktärsbedömning mot Anthony. Han grips ju såklart för då den här otroliga bedrägeri härvan liksom, som de ändå börjar nysta upp. Eller otroliga. Men den här bedrägerihärvan, kanske jag ska ändå säga. Och polisen beskriver honom som otroligt osamarbetsvillig och vidare som thoroughly dishonest witness, quite prepared to manipulate and forge evidence and tell lies in court. Hans fru Anne Louise anklagades också för att vara delaktig på de här bedrägliga lånen på huset, men friades och ansågs inte ha vetat någonting om vad hennes man sysslade med. Han säger ju att allting bara är, alltså att det inte liksom är sant någonting såklart. Han dömdes år 2018 till 9 år i fängelse, och domaren i fallet sa att the offenses were sophisticated, detailed, well-planned and carried out over a long period of time. McGrath has demonstrated pathological levels of dishonesty and arrogance and took every opportunity to attack and defraud his insurance company. Och han är, alltså det finns filmer på honom när han sitter i polisförhör, och han går till den sjukaste motattackerna på poliserna som förhör honom.
Men sådana där människor har man ju träffat. Alltså, ja. Man bara så här, jag tycker typ att du var lite dum mot mig, och de bara,
ja, nej, han är en galen person. Han har också kallat sig själv för Paddy 007. Alltså han har en sån grandios självbild. Så att det är bara helt sjukt.
Jag tycker att det är så roligt med män som gillar James Bond.
Ja, det alltså, är så
mina roligaste
barnsligt.
Manskategorier.
Och du vet,
det är också 007. Det är också license to fraud.
Alltså verkligen. Och han är också, du vet, så här att han, det stod någonstans typ så här, GPs som är då allmänläkare think they are God, but surgeons know they are. Ja. Så att han döms då till 9 år i fängelse år 2018, och år 2021 dömdes han till att betala drygt 550 000 pund för att täcka upp skadeståndskostnader. Och om han har gjort det eller inte, om han inte gjorde det, då så skulle han få 5 år adderat på sin dom.
Oj.
Jag har liksom sökt om han har gjort det eller inte, och det framgår inte. Men han har ju väldigt många tillgångar som skulle kunna säljas av för att täcka de kostnaderna. För han har ju då ändå massa fastigheter och arv från hans föräldrar och sådär. Så att det är så sjukt, för att han har ju då gjort de här bedrägerierna.
Fast han hade pengar.
Han egentligen. Har pengar, egentligen.
Men han tycker bara inte han ska betala dem.
Nej, pengar. Och det är det som är
han
så.
Ha.
Han vill bara ha. Ja. Han hade fastigheter för flera liksom miljoner pund. Han hade bilar, massa antikviteter som han kunnat sälja av, och istället så väljer han att bara blåsa skiten ur.
Men det är ju typ, det är en sån person som bara, han gör ju det för att han tänker typ att det är det lättaste för honom att bara få mer pengar.
Ja.
Alltså han tror
att
han kommer
undan. Ah, alltså det är ju bara det. Ja, så det var en liten kort och god historia om antikvitet.
Tjuven
Anthony McGrath.
Trappkingen.
Kan man kalla honom. Jag har lyssnat på ett avsnitt av UK True Crime Podcast. I avsnittet heter The Arrogant Surgeon. Sen har jag läst 24 hours in police custody, surgeon to pay back 500,000 for fraud på BBC News. Jag har läst flera artiklar på The Sun under bara taggen Anthony McGrath. Sen har jag läst en artikel som heter Irish Surgeon Jailed for Massive Fraud Must Pay Back Over 500,000 Pounds or Face a Further 5 Years Behind Bars. Och det var på Irish Post. Och sen har jag läst på Hertfordshire Mercury Manipulative St. Albans surgeon who staged his own burglary ordered to pay back over 500,000 pounds av Matthew Smith. Det här var
veckans avsnitt av Mord mot mord.
Ja, det var det.
Tack snälla för att ni var med oss. Gå in på pulpa.se/mordmotmord och köp era livepodsbiljetter. Det kommer bli grymt. Och så in på Göteborgs stadsteaters hemsida och leta upp skräckquizet.
Ja, det är så mycket kul som händer.
Nej, det är för mycket.
Det är för mycket. Vi hörs om en vecka.
Hej då.
Podplay, en del av